En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Mycket snack om det här inhoppet. Det är svårt att förbereda sig. Så det är mycket känslor som fäller över.
När jag kommer hem ska vi fixa allt det där.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 187. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Wiman. Hur står det till efter en lång sommar?
Har den varit så lång? Svensk sommar.
Svensk sommar, ja, men tidsmässigt har den varit lång.
Ja, för poddmässigt har långt uppehållet varit långt.
Och jag har ju bara varit både föräldraledig efter semester och, så att jag känns som att jag har varit jag har missat en 2-3 säsonger nu. Mycket att ta i kapp.
Ja, alltså det har ju gått nästan 2 månader faktiskt sen det senaste avsnittet, och det är ju i alla fall under min tid definitivt ett rekord.
Ja. Men så är det, vi hoppas att lyssnare har förståelse. Det gick inte att få hypa det på annat
sätt.
Nej,
men jag har knappt spelat några matcher heller. Så det...
har vi inte poddat så är det som att de inte har spelat några matcher.
Ja, lite så.
Nu ska vi gå igenom alla matcher med 10 minuter rörliga.
Ja. Nej, men vi ska
inklusive faktiskt... träningsmatcherna.
vi ska börja och titta lite i backspegeln. Det ska vi göra. Sen ska vi titta framåt mot den oerhört avgörande period som kommer för Malmö FF. Och vi ska också tänka titta lite grann på det allsvenska transferfönstret som ju är stängt, även om det är
bara stängt på ena håll.
Gått om tid för, ja precis, det utåt öppnande fönstret är ju fortfarande vidöppet.
Intressant nog är det där en strategi som England har tagit och börjat med nu också, vilket ju ingen verkar riktigt nöjd med i det landet.
Ja, det är faktiskt lite konstigt att de har kunnat göra så egentligen. Men jag vet inte om de öppnade tidigare än andra. För de har ju egentligen en period, ett antal dagar det ska vara öppet.
Mm.
Ja. Vi ska inte få djupa oss i detta kanske.
Nej, vi kan ta lite datum sen när vi kommer.
Engelsmän har bara en glasfönster.
Ja, men tjocka gardiner. Jag tänker att vi gör så här, att vi tittar bakåt och helt enkelt genom att prata om saker och ting som har varit bra respektive dåliga i och kring Malmö FF under den här sommaren. Och eftersom vi vill börja lite positivt så tänker jag att Fredrik, du ser sugen ut och berätta någonting som har varit bra.
Ja, men ja, det är ju, med tanke på vilken match som väntar här nu på torsdag, så är det ju svårt att inte säga att Europaspelet har varit bra. Och då menar jag i en helhet, om vi dissekerar Europaspelet, så är ju, finns det ju en del insatser och en del perioder under matcher som har varit så där, minst sagt. Och MFF har varit illa ute, rent, om man säger titta på pappret, varit illa ute, om man ser vad för resultat de har fått med sig och vad de har spelat och sådär. Men jag tycker att de har uppträtt med ett oerhört lugn trots vad som än har hänt, och det tycker jag är imponerande, att man har verkligen nått en nivå i Europa där man inte hetsar upp sig för någonting eller för någonting, men man är tryggare i vad man gör, och man liksom, man vet att ett möte spelas över 2 matcher, man liksom stirrar sig inte blind på resultatet i första matchen. Och man har inte förlitat sig lika mycket på tur som tidigare. För att vi kan ju faktiskt inte komma ifrån det att under framförallt Champions League-kvalet egentligen, så har det varit ett visst mått av flyt. Jag tänker på Filip Helanders räddning i Salzburg till exempel 2014. Och ja,
Forsbergs mål
också. Det är några sådana liksom. Vi ska inte lägga någon skugga på insatserna, men det är som sagt en del tur. Nu finns det en självklarhet och ett självförtroende, och man går faktiskt in i ett playoff som favorit. Så... i mina ögon. Och det har man inte gjort sen Torn. Var man favorit där?
Ja, det var man.
Ja.
Ni två har ju innan vi satt oss här i poddstudion spelat in ett studio stadion med Ove Rössler, det tänkte jag, utan att föregripa det innehållet på något sätt. Men jag kan ändå ställa frågan, märker ni någon, känner man någon skillnad på Rössler också vad gäller Europa? Det var ju ändå ganska nytt för honom förra sommaren.
Mm. Ja, men framförallt tror jag att han har gått in i bubblan nu här. När det liksom, jag tycker man märkte det på honom på något sätt. Och jag tror att han tar med sig väldigt mycket från framförallt de senaste hemmamatcherna. För ska man prata om det positivt då, så alltså insatsen mot Zrinski hemma och insatsen igår mot Falkenberg. Det kan tyckas att det är inte mot Salzburg och det är inte mot Djurgården. Men det är två matcher där plötsligt allting stämde. Och, Fredrik var ju inne på det innan. Det har ju varit lite upp och ner i övrigt i Europaspelet. Ballymena kan man inte riktigt räkna. För de var så pass dåliga. Det känns som att han har fått med sig någonting nu som han skulle kalla ett momentum. Mm.
Men det kan man titta på också på, om man ser liksom man är ute på vad ska man säga, tunn is här, eftersom det blir ju någon slags hobbypsykologi man ägnar sig åt.
Nej, i denna värmen.
Ja, precis. Är oerhört tunn is i denna värmen. Så man kan liksom titta på hur tränarna för sig i officiella sammanhang, press då kanske framförallt. Om man jämför liksom hur Rickard Norling är och Jens Gustafsson är och hur Ove Rössler och Åge Hareide det var när det kommer till de här Europamatcherna, vad de utstrålar och vad de sänder för signaler liksom. Det märks ju tydligt på Ove Rössler att han älskar det här. Det här är ju ingenting ingen utmaning han är rädd för, utan alltså, det är någon han verkligen omfamnar och han vill ju spela de här matcherna.
Sen nu att det var ju tacksamt att träffa honom idag, för jag tror att den här insatsen mot Falkenberg där han då bytte spelsystem dessutom och egentligen var i ett läge där jag tror många i omgivningen i alla fall liksom undrade vem i all världen ska spela bredvid Marcus Rosenberg och hur ska man få till det, eftersom han och Molins inte riktigt synkar i spelsätt kanske. De har gjort i någon match men inte fullt ut. Och att då liksom komma med snilledraget att ersätta en anfallare med två istället och få ut någonting sånt här. Jag tror att han såg en öppning och han pratade ju utan att visa för mycket om det också, om att han nu kunde tänka sig att fortsätta med det i Europa. Så att det känns som att han är inne i någon bubbla. Sen fick jag säga positivt också.
Absolut.
För jag tycker då de här senaste matcherna egentligen har varit det som för starten var ju rätt skraltig alltså, trots allt. Jag tycker inte att det var ju hyfsade insatser defensivt borta mot AIK och Djurgården, men det var ju inga sprudlande fotbollsmatcher kanske. Men det som har varit intressant i början av Europaspelet var ju att det var väldigt många Malmöfostrade spelare som gjorde mål. Och jag tror det är viktigt att ta med sig någonstans just det här att visst Malmö värvar in och det händer mycket runt laget, men det finns en väldigt stark Malmöstomme fortfarande. Av spelare som förvisso har varit ute i Europa emellan, men det var ju så att alla målen hemma mot Ballymena och alla utom ett borta, och det var att Romain Gall tog en straff, gjordes av Malmöfostrade spelare. Det fortsatte sen även mot dem själv, så att det tyckte jag var lite spännande. Sen hade jag en tanke till, men nu tappade jag tråden på den.
Du kan få komma tillbaka till den. Jag kan hoppa emellan med två individuella punkter här. Den första som är bra är Johan Dahlin.
Så väntat att du ska ta en
ja,
mål.
Ja, men det måste, alltså det går inte. Man såg ju den matchen, de matcherna han inte spelade, vilken betydelse han har. Alltså, den stabilitet och den trygghet som han utstrålar, det är värt så himla mycket. Och det var ju, alltså i de insatserna där laget har presterat sämre, där är det ju Dahlin som har, tänker framförallt på bortamatchen mot Domžale och första halvlek mot Sirius. Där motståndarna tilläts komma fram till väldigt mycket läge. I de fallen så är det ju Dahlin som räddar dem. Och det, även en sån match som Falkenberg gör, han har inte så mycket att göra, men det han har att göra, det gör han liksom 100%.
Även mot Zrinski borta så hade de en rätt bra chans i början som liksom mycket väl kunde slukat in. Men han är oerhört stabil nu. Han känns tryggare nu än i början på våren kanske.
Mm. Han har fått göra några riktigt sådana, vad ska man säga, avgörande räddningar, stora räddningar om man kan få uttrycka det så. Tidigare har han ju skött sig väldigt stabilt och säkert, men ni kanske inte behövt göra de här stora grejerna, men han har verkligen visat sig redo när de chanserna för motståndarna dykt upp, och de kommer ju fortsätta dyka upp i tanke med att Malmö FF spelar med en trebackslinje och Ove Rössler gärna vill ha upp mittbackarna. Jag tänkte komma till det senare också.
På minussidan har vi ju då det som är som händer när Johan Dahlin inte kan spela. Dusan Melcharek är ju han är ju vad han alltid har varit på något sätt. Och kanske lite mindre till och med nu eftersom han aldrig får spela några matcher.
Nej, det är ju inbyggt problem i det här att MFF är som har dratt sig ur U21-serien så att han spelar verkligen inga matcher.
Det såg ju väldigt rostigt ut hemma mot mot Domžale.
Ja. Och han desto tycker han är uttryck i spelet med fötterna, vilket Malmö är beroende av, så att den positionen har väl inte blivit, även om han är en väldigt ambitiös kille som aldrig surar eller deppar, så det känns inte, jag håller med, det känns inte.
Men det är ju en väldigt svår ekvation att lösa, alltså ja. Om man man vill att han ska vara redo, men han får aldrig spela några matcher.
Nej, det, jag har sagt det många gånger, det är den svåraste positionen. Robin Olsen fick sin stora chans när Johan Dahlin fick ont i ryggen.
Ja, men han fick ju så, han spelar ju matcher under tid. Ja, det är ju liksom, ja. Det tror jag är en av varje. Vi fortsätter varvet.
Jag tänkte bara, jag kom på den här. Egentligen bara det jag skulle sagt innan. Man kan väl säga att transferfönstret så här långt har varit positivt för MFF. För det är ju så att Andreas Windheim försvann tidigt i våras. Det visste alla om. Men sen har det ju varit förväntansvärt lugnt utåt i alla fall. Sen har det ju varit rykten och en massa sur och snack. Men Malmö har lånat ut spelare då som inte har fått spela. Olycklig skada på Samuel Adrian, där ska vi säga. Men annars har det ju varit... Man har ju kvar truppen, så att säga.
Mm. Mm. Fredrik?
En positiv sak, eller?
Ja, du får välja.
Ja, men jag kan börja med negativ då.
Ja.
För jag har sagt en positiv. Ja,
någon måtta får det vara.
Ja, precis. Anfallarnas målform efter uppehållet går väl inte riktigt att kringgå. Antonsson har ett mål på 5 matcher. Och då räknar jag i allsvenskan från och med matchen mot AIK helt enkelt. Det borde vara rätt.
Ja. Ja.
Och Molins har 2 på 6 matcher. Rosenberg har 1 mål på 7 matcher. Det är lite oroande, det måste man ju säga. Och kanske framförallt då att Rosenberg Antonsson är ju det anfallsparet som funkar bäst ihop och har funkat bäst ihop, även om det inte har klickat så mycket. Men Antonsson känns ur form och just nu skadad också. Och Molins och Rosenberg får det inte att stämma liksom. De är inte just nu ett av allsvenskans hetare anfallspar. Och det är de missade chanser som har kostat poäng och att MFF inte har plockat in någon på den positionen under sommarfönstret kanske kosta fler. Speciellt om det vankas Europaspel också.
Ja, det är lite farligt, man är nästan i samma situation på sitt sätt som i fjol. Då Röster fick köra med 2 anfallare eftersom Molins var skadad och Strandberg var skadad i princip hela hösten. Nu visade du sig igår att det fanns alternativ, men då bytte han ju också spelsätt. Mm. Så jag var lite överraskad också att man inte valde att ta in. Nu tror jag någonstans i bakfickan att man räknade Berget som ett anfallsalternativ, men nu är han ju också skadad.
Mm. Ja, men där har vi ju Tröjstadsson som faktiskt gick in och spelade anfallare i Europa vid flera tillfällen. Jag hade inte i huvudet exakt hur många matcher nu det var, men det var åtminstone 2 av Europa-gruppspelsmatcherna och gjorde det överlag bra, skulle jag vilja säga. Men det blir så här, vi hyllade ju Rosenberg väldigt mycket, framförallt i våras när han var inne i ett stim. Men jag började nästan liksom att man skulle nästan omvärdera det där nu, för att det kan ju vara också att han har framstått som så bra för att de andra anfallarna inte alls kommit upp i nivå, så har Rosenberg framstått som... Det kanske är snarare att hans målskörd har varit högst rimlig. Alltså det man kan förvänta sig på. Den har hållit sig på en godkänd nivå snarare än att det har varit väldigt bra. Just för att de andra inte har levererat så som de borde göra. MFF har ju faktiskt missat oerhört mycket chanser i år.
Men du tycker att totalt sett har Rosenberg liksom i alla delar av spelet ändå varit på en sån nivå som man inte riktigt nästan kunde förvänta sig.
Nej, precis. Det var lite för att söka, lite effektsökeri om mig kanske.
En dålig sak som inte handlar om effektsökeri på något sätt är ju
straffar.
Det är sanslöst.
Jag var lite grinig till Fredrik här innan jag gick in. Men jag var lite trött och varm. Men jag kände mig grinig när Guillermo Molins gick fram till straffpunkten nu senast mot Häcken. Hade jag varit tränare så hade jag skickat fram Anders Christiansen utan att tveka.
Det kan ju vara så att han inte vill slå straffar. Men annars är det en fullständig gåta. Det finns ju ingen... Alltså, hans avslutsprocent måste ju vara överlägset bäst i laget.
Ja, och det handlar ju också väldigt mycket om rätt sorts självförtroende. Alltså han har ju flow just nu.
Men jobbar inte den matchen, men säger de efteråt, jag tänker mig att Molin stegar fram, det måste väl ändå ha en bestämd straffskytt.
Jo, det var säkert så att han var den som skulle stå. Det var säkert bestämt så. Men det fanns någonting också i den... Det var en del som tyckte det var en bra straff. Jag tyckte inte den var särskilt bra. Jag tyckte att han tittar återigen för mycket på sina egna fötter och inte höjer blicken. För han kunde bara tittat upp och sett att målvakten låg i andra hörnet mentalt redan.
Jag tycker också att det blev mycket prat efteråt om att man ska ha en känsla av att göra mål. Alltså så här att ibland har man det. Jag kommer inte riktigt ihåg hur Molins formulerade sig där, men det var någonting man har det eller inte liksom. Ja. Men... jag tycker MFF är oerhört statistikbundet i väldigt många led och slarvar inte med detaljer. Det är väl klart att om man står och nöter straffar så blir man bättre på dem och automatiserar att sätta bollen på ett visst ställe i målet. Sen så spelar känslor och förstås in, men man kan hantera de känslorna på ett bättre sätt om man är väl förberedd, precis som med i stort sett allting i livet. Det är konstigt att straffar liksom ska liksom vara någon slags frikopplad sak i fotbollen som bara handlar om känslan.
Ja, men det där är ju alltså det är bara fotboll som resonerar så. Det finns ingen annan idrott som resonerar så att man inte ska träna det.
Nej, basket är med straffkast så.
Alltså det är inte bara... 10 000 skott i veckan för en, alltså lite överdrivet, men det är vi pratar om enorma mängder för att automatisera det man gör. Ett fullständigt sidospår i sammanhanget är att jag pratade med Pernilla Winberg, hockeytjejens pappa Lasse, i veckan. Han berättade, jag vet inte om ni kommer ihåg, hon satt ju en avgörande straff i OS, när Sverige till OS silver.
2006.
Den sommaren innan hade hon varit varje dag uppe på Limmans sport, eller Limmans ishall, på betonggolvet, för det var ingen is, och gjort samma straff om och om och om igen. Han sa att hon måste ha gjort 500 sådana den sommaren. Det är klart att om du automatiserar någonting, om du gör det säkert. Sen, ja, du har en målvakt att ta hänsyn till, men då måste du också ha någon sorts plan B i huvudet.
Håll i nu, det var alltså ingen tur att den gick in.
Max. Turin.
Nu var vi i Göteborg. Ja. Ja.
Jag har varit där lite grann i sommar, ursäkta mig.
Nej, men jag tycker det
var alltså där att de olympiska spelen hölls 2006.
Jag tycker det är fortfarande konstigt att man inte tränar straffar, att man inte tränar mer hörnor. Och det är ju också en sak, det som om vi pratar positivt och negativt, så är det ju både och, höll jag på att säga. Men MFF började ju plötsligt få utdelning på hörnor när man slog vanliga, gamla, hederliga hörnor in mot mål. Istället för att ha konstiga varianter där spelarna trasslade in sig i varandra och det slutade med en kontring till motståndarna, lite hårdraget.
Fick inte vi ett läsarmail om detta?
En tweet var det.
Ja, en tweet var det.
Den var väldigt intressant och informativ, den videon. Den borde du titta på, Max.
Förklara närmare.
Ja, det visas, alltså det var statistik från Premier League under många år där det framkom att de korta hörnorna var inte så dåliga som många vill göra gällande. det var lång, så att, men det var kontentan.
Ska jag vara ärlig, så när jag ser de här varianterna ser det inte ut som spelarna själva tror på det faktiskt.
Alltså jag håller inte med dig. Jag tycker att det har varit viss, alltså det som är grejen är att när de korta hörnorna misslyckas, då ser det så jädra taffligt ut. Men jag tycker att de har haft många ganska bra varianter, framförallt i början av Allsvenskan. Tyckte jag att det fanns flera bra korta varianter som också gav lite utdelning faktiskt.
Får jag säga en positiv grej till dem?
Ja.
Ja. Offensiva mittbackarna. Nu har ju inte... Det var ju väl framförallt Falkenbergs insatsen. Nu är man ju lite färgad för att det är den senaste matchen då förstås. Men jag tycker ändå man kan skönja att det är någonting som börjat testas mer och fungera allt bättre. Det blir liksom som att det inte bara mittfältare och vingbackarna som överlappar, utan det kommer liksom en andra överlapp. Och det visade sig väldigt tydligt vid 1-0 mot Falkenberg här då igår. Och det, när MFF spelar på det viset, det är väl lite så Rössle vill att man ska spela fotboll, inspirerat av Manchester City och Liverpool, kanske framförallt de tydligaste exemplen. Det här med att man pressar högt, man vinner bollen högt och man anfaller i vågor med hela laget, att man växeldrar och så här. Det är inte givet att det är några bestämda spelare som ska som ska anfalla, utan man gör det hela laget. Och det gjorde ju också den taktiken, det kom ju också in till en positiv punkt sen, den här nya formationen gjorde att man kunde överbelasta på ett väldigt bra sätt. Och nu fick ju MFF faktiskt stöka undan ett lag från den nedre halvan med 5-0, tydligt, inget snack. Man fick byta in Tim Pritcha, fick göra sin allsvenska debut. Och liksom stärks av det. Det är liksom synergieffekter som betalar sig på ett bra sätt. För att MFF har ju haft problem med de här matcherna. Det har ju varit mycket uddamålssegrar. Visst, skapat chanser och som har missats, men det har ju också kostat några oavgjorda resultat. Sirius hemma till exempel.
Den här modellen av spel bygger mycket på vilken spelartyp man har. Därför blir det en oerhört skillnad om Erik Larsson eller Lasse Nilsson spelar på högerbackspositionen. För de är ju väldigt olika. Nu har ju Nilsson kommit tillbaka på ett sätt som jag inte trodde var möjligt efter en väldigt risig start. Jag trodde det skulle ta mycket längre tid nu efter uppehållet. Men Erik Larsson tycker jag då är mycket bättre, som, och det tyckte man ju redan i våras, men han är ju mycket bättre när han är den högra mittbacken än när han kommer upp som wingback. För det är precis som han, det blir lite prestationsångest över hans spel.
Mm. Då. Sen så leder mig in på en lite mer negativ punkt också då. Det är ju den här mittbacks, jag vet inte om man ska säga, rotationen. Eller,
den blev snurrig ett tag.
Eller brist på konsekvens, eller vad man ska säga. Lite på grund av otur med skador, men också tajt spelschema. Det är en trebackslinje som vill vara offensiv är sårbar i sig, för att man såklart lämnar positioner och man lämna mycket ansvar till det defensiva mittfältet att täcka upp där. Men det blir ännu svårare när man då under sommaren inte har startat med samma trebackslinje två matcher i rad. En enda gång.
Faktiskt så vissa matcher byter man hela trebackslinjen emellan.
Mm. Och det ser man ju lite på de målen MFF har släppt in under sommaren, att det är lite sådär, haft lite problem att räkna in alla spelarna i straffområdet, och vips har det stått en motståndare, Filip Haglund då, som Sirius-målet där till exempel, och även Djurgårdens kvittering uppe på Tele2 är sån där, när det blir lite virrigt liksom, i en situation som att nog kanske borde kunna hanterat lite bättre.
Jag har en punkt som är som den förra, att man kan vända på den. Mm. Det som jag vill plussa för är MFFs bortaspel så länge man inte har tagit ledningen. Alltså bortamatchen, nu är AIK, det är ju länge sedan, men man ska ju komma ihåg där att alltså Frans Brorsson hade en nick i ribban. Anders Christiansen blev fälld. Det var en 100% straff, kändes det som.
Ja, det var en dunderstraff faktiskt.
Och det var en solklar AIK-hands i andra halvlek. Sen hade ju sig AIK, fick ju sitt mål felaktigt bortom för offside. Mm. Så det jämnade ut sig i viss mån. Men det var ju en oerhört väl genomförd bortamatch mot en toppkonkurrent. Detsamma var matchen mot Djurgården fram till MFF gjorde 1-0. Sen slutar man spela. Samma sak borta mot Häcken.
Mot Häcken också slutar man spela.
Jättebra fram till de gör 1-0. Och sen så släpper man allt initiativ. Och det är ju liksom det känns som att den planen för att man åker upp i de här svåra bortamatcherna för att spela oavgjort, och så länge det håller så vet alla vad de ska göra, men så tar de ledningen och så blir det liksom, ja, vad ska vi nu hitta på, och då ger man bort initiativet.
Jag tror om man drar det lite längre och drar det hela säsongen, så har ju bortaspelet varit svajat faktiskt ända sedan allsvenska starten. Det är få matcher som har varit. Det är väl egentligen 0-0 match mot Göteborg där som har varit väldigt taktiskt. Jag missar säkert andra matcher på vägen. Men det har inte varit samma trygghet. Och man har ju sett det, inte minst i Europaspelet, både mot Domsala och även mot Srinski. Att man inte riktigt, lite grann som du säger, man har inte riktigt vetat vad man skulle göra, kändes det som.
Nej, men Srinski blev ju så. Det ser ju ut så hela matchen. För att man åker dit med en 3-0-ledning. Och ja.
Nej, men man försvarade bra, man stod rätt, men spelarna sa ju själva, ja, vi skickade ju bara långa bollar ju. Och det är klart att det är det jag tycker ser som orosmomentet, både i allsvenskan men framförallt i Europaspelet här, att det går inte med det spelet. Det var väldigt nära att det inte gick mot Domsala, om vi ska vara ärliga.
Ja.
Jag vet, det är positivt eller negativt, så jag vet att det har varit mycket diskussioner kring Molins insatser där fram, och han har ju blivit en annan spelare, han är mer bollmottagare och så vidare. Det jag tyckte var att han fungerade också bättre i det här tremannanfallet igår, när han blev renodlad i mitten, och det är någonting där som man måste få klicka, för han och Rosenberg bortsett från hemmamatchen mot Zrinjski där det väl gick bra, har de väl haft lite svårt att hitta varandra, så är det ju.
Fredrik, har du fler saker som du vill belysa?
Min sista positiva punkt, och jag fastnade tydligen mycket för det här 3-4-3-systemet. För det kändes som att de löste upp så mycket knutar med det. Just att Gall och Traustason kunde avlasta Rosenberg på ett så himla skickligt sätt. Och liksom, de har ju behövt ett medel mot lag från nedre halvan för att liksom kunna stöka av dem på ett bättre sätt. Och det kändes som de fick en mycket, mycket mer mångfacetterad offensiv än vad man haft tidigare. Man har skapat chanser tidigare, men man har kanske, om man ska förenkla lite, skapat chanserna där motståndarna har tyckt att det varit okej, kanske. Nu fick ju Falkenberg oerhört svårt att hålla reda på MFF-spelarna för att de överlappade och kom i vågor. Det byttes kant och man varierade med att spela väldigt snabbt med att använda väldigt många passningar och byta kant. Så MFF fick liksom ett nytt, ja, det tillförde en ny dimension, är väl kanske fel att säga, men det var ett ny färg i leken, eller vad man ska säga.
En siffra kan ju göra väldigt mycket där, men det, framförallt så hjälpte den ju Romain Gall på något sätt, som har, när han har spelat tidigare, jag har ju sagt flera gånger, kört fast i att han liksom ska imponera individuellt. Nu kunde han mer bli en del av en fungerande enhet där det kändes som de flöt, som du säger.
Och om man sett Malmö FF historiskt sett, nutidshistoriskt sett, spela med en anfallare, det har ju gjorts tester med 4-2-3-1. Och det har nästan aldrig sett speciellt bra ut. Men här var ju faktiskt Rosenberg ensam anfallare till viss del. Eller en del av en trio, eller hur man vill se det. Och det fungerade jättebra. Han blev inte alls isolerad, utan blev väldigt delaktig i spelet, tyckte jag. Och sen slutligen vill jag också ta, innan jag gick in här, så pratade jag med hockeyreporter och MFF-reporter förstås, reporter, Kent Jönsson.
Leon Jönsson.
Precis, Kent Leon Jönsson. Och han sa att han höll inte med om att det var 3-4-3-system, utan att, och då kom jag tänka på att vi kanske borde döpa om Uwe Rössler från Deutscher Superman till Deutscher Weihnachtsmann, eftersom det här formationen mot Falkenberg var lite julgransformation egentligen. 4-3-2-1. Och när jag tänker på det så, ja, det går att argumentera för att det var faktiskt så MFF spelar då. Ja. Med Gall och Traustason som tvåan och Rosenberg som ettan, och så mittfältstrion, och så har vi Bejmo till vänster och
höger.
Ja, förlåt, höger. Och Knutsen till vänster.
Jag tyckte, det är svårt att uttrycka det tydligt, jag tyckte Rössler uttryckte det rätt tydligt, så vi spelar med 2 nummer 10. Alltså den lite släpande anfallaren egentligen. Och nu vet jag att vi pratade om det innan, vi satt på olika positioner, för du var på kortsidan.
Ja, precis.
Där vi satt så kändes det väldigt mycket som ett tremananfall, att de låg väldigt högt från början alla tre. En sak som jag egentligen, så kanske man bara skulle nämna en spelare, men jag skulle egentligen vilja nämna centrallinjen, har vi pratat om för. Dahlin, Rasmus Bengtsson, Anders Christiansen och Marcus Rosenberg. Där är ju verkligen ryggraden i det här laget just nu, skulle jag vilja säga. Och ska man lyfta någon annars, alltså Anders Christiansen är ju någon sorts, jag vet inte. Det känns inte som någonting kan stoppa dem just nu.
Nej, han är ju oerhört bra. Alltså en oerhört form är han.
Han har sånt självförtroende i allting han gör. Men den här centrallinjen är ju, alltså även, man ser, jag vet inte hur många bollar Rasmus Bengtsson nickade bort igår. Inte bara i backlinjen, utan långt uppe vid mittlinjen, och han styr och ställer, och så att hela den linjen är ju the key.
Också ett plus, tycker jag, för att Rössler vågar göra tidiga byten. Christiansen mot Falkenberg, eftersom han var för het och riskerade att bli avstängd mot Djurgården.
Ja, plus att han behövde vila också.
Ja, det kanske det också. Och Lasse Nilsson mot Erik Larsson i halvtid hemma mot Domsjälle, när Lasse Nilsson inte satte en fot rätt.
Nej, jag tror inte Malmö FF hade mött israelisk motstånd på torsdag om Nilsson hade spelat hela den matchen faktiskt.
Bra övergång, Max. Eller hade ni fler punkter?
Nej.
Det är ju så att Malmö FF har framför sig.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
En oerhört viktig period, framförallt då, vad blir det, åtta viktiga dagar. Med playoff till Europa League mot Bnei Yehuda torsdag och däremellan toppmötet hemma mot Djurgården på söndag. Om vi tar de här två, playoff och respektive match mot Djurgården, vad är viktigast?
Alltså om du börjar på torsdag så är det viktigast att hålla nollan. Det tror jag har visat sig så många gånger nu. Men det är, eller du menar,
vilken
match som är viktigast?
Vilken match är viktigast?
Jag tycker jag är självklart Europa League-matchen. MFF kan förlora mot Djurgården och ändå ta guldet. Även om vägen dit blir väldigt, väldigt mycket svårare. Men Djurgården har två derbyn kvar.
Jag tror att om
man vinner de inte.
Nej, det gör de aldrig.
Man får ju ändra support över sig om man säger så här. Men jag tror att Malmö får väldigt svårt att vinna allsvenskan om man förlorar mot Djurgården. Men även om man inte gör det så tycker jag fortfarande att Europaspelet i detta fallet är viktigare.
För att
det handlar om ekonomi naturligtvis. Men det handlar om motivation i trupp. Jag tror att man kommer göra en bättre allsvensk höst om man spelar i Europa faktiskt. För jag tror att det kommer hålla alla på tårna.
Så har
man
kommer framförallt varit.
Ja, utom 2015.
Ja.
Då det rasade ihop i allsvenskan totalt. Men alltså, jag tror att det någonstans i grunden är det här. Och i ett längre perspektiv, så Malmö har vunnit väldigt många SM-guld, men det är Europapengarna bygger någonting för framtiden. Och det kommer att bli ännu svårare när Europa-ligorna struktureras om. Malmö kommer att hamna i en lägre division så att säga. Så det gäller att utnyttja möjligheterna nu.
Transfermässigt är det ju större chans att få behålla Bacero och Christiansen också.
Precis.
Om de faktiskt går till ett gruppspel. För att vi ska ju inte glömma av att den 28 är returmatchen, va? Eller är det 29? Då är fönstret öppet i några dagar till där, och MFF, de kan ju faktiskt tappa spelare även vid avancemang. Jag menar, både Bacero gör ju i sådana fall sitt tredje Europa League-gruppspel. Det är väl inte så oerhört häpet för honom. Och Anders Christiansen, vem vet med honom? Han är ju sign on bonuskillen nummer ett där i serien, så ska nog inte räkna bort honom för en eventuell flytt.
Men om vi tar då Europa, eftersom ni är rörande överens om att den är prio ett. Så.
Jag tror att, som sagt, att det här hänger ihop.
Men inga mål.
Nej, inga mål bakåt. Alltså det som israelerna beskrivs ju som ett väldigt försvarsstarkt lag med god kontringsförmåga. Jag tänker, vi såg hur det såg ut mot Vidi förra året till exempel, och de sall till viss del likadant. Alltså att bjuder du på mål på hemmaplan så kan det bli väldigt, väldigt svårt att ta igen dem, även om Malmö då har gjort mest mål i Europa i kvalet. Så det är, nollan är superviktig, men det är klart det är viktigt att göra något mål här hemma också.
Det är så den gamla Djurgårdsramsan, full fart framåt, håll tätt bakåt. En växelsång, de brukar inte ha någon kör fortfarande, men genom tiden har de gjort det. Det är ju ett tydligt direktiv.
Ja,
vem behöver också veta mer än så?
Det är också ett fläckfritt koncept.
Ja, det är ju det enda alltså, jag behöver predika inför den här matchen.
Det är ju så här, 2-0 är så oändligt mycket bättre än 2-1 eller till och med 3-1. Det är ju bara att inse liksom.
Ja, det är ju bara att titta på vad som har tagit MFF vidare de senaste åren, och det är ju de här bortamålen de har petat in liksom.
Mm. Och det är ju omvänt då, så att, och vi tittade när MFF mötte Domtsalle, att 2-2 borta var ju så otroligt mycket bättre än att ha 0-0 med sig hem. Så det, motståndarna tänker naturligtvis likadant. Sen är det ju spännande eftersom det ännu en gång då är ett motstånd som man egentligen inte vet så mycket om. För det har ju varit så nu i rätt många matcher. Det var väl bara Mittjylland vi visste allt om, höll upp sig.
Men, ja, vi, i studiestadionsändningen så kivades jag och Max lite om vilken procentsats det egentligen ska vara i den här, vem som är favorit. Jag håller ju MFF som 70-30 favorit i det här mötet.
Ja, Daniel Andersson sa ju 50-50.
Ja, det är så tråkigt. Det är som jag också sa, han försöker liksom klämra sig fast vid det här underdog-perspektivet som har varit så framgångsrikt för MFF i Europa. Men jag tror inte man kan använda sig av det.
Men du, Fredrik, alltså hör nu här. Jag säger också 50-50 och han säger 70-30. Ska vi avslöja nu hur vi tippade sen i studiestadion? Då tippar jag 2-0 till Malmö och han säger 1-1.
Ja, ja, men det alltså ett hemmamöte, det avgörs över 180 minuter.
Ja, men 50-50, det känns ju, kan man verkligen ärligt säga det?
Vadå?
Att det är 50-50.
Nej, det tycker jag.
Alltså det är ett lag som är sidat här.
Det var ett lag som spelade 16-delsfinal mot Chelsea i februari. Det var ett lag som aldrig har gått till ett Europa-gruppspel. Och det var ett lag som har vunnit ligan 20 gånger. 23 gånger skulle vissa säga. Och ett lag som har gjort det en gång. 1990.
Jag säger, jag är alltid den där försiktiga realisten. Nej, men vad jag menar egentligen är att det man ser i Europaspelet har sett, inte minst det också, är ju hur otroligt jämnt det är på många fronter. Alltså mycket som man tar för givet, det är inte alls givet. Det är ju lätt att peka på att Utrecht, alltså då från ändå respekterat nederländska ligan, åker ut mot de här Srinski som vi tycker ser ut som ett superettanlag på Malmö eller på stadion här i Malmö nästan. Så det är det som, när vi vet så lite så känns det ju lite 50-50. Och när jag säger 50-50 så handlar det kanske också lite grann då om det vi har sett i vissa matcher på bortaplan och MFF, och den här oförmågan att göra mål hemma. Men så har, i andra vågskålen har du då Falkenberg och Strinski-matcherna. Och fortfarande Ballymena får vi väl ta med en parentes. Ska vi komma ihåg att de faktiskt gjorde tre mål mot Dom Salle hemma också. Även om inte matchen var så briljant.
Så tror jag man ska vara med på att Bnei Yehuda kommer att vilja uppträda ganska mycket så som Malmö FF har uppträtt när de till exempel mötte Salzburg. Det kommer komma hit med en fembackslinje. Som kommer vara väldigt kontringssuget. Det är ett lag som har tappat, jag pratade med en israelisk journalist här i förra veckan som sa att de tappade dels väldigt talangfullt spelare förra vintern och nu sina tre bästa i sommar. Jag kan absolut läsa upp deras namn, men jag tror inte det hjälper någon egentligen. Så vi struntar i det. Men, och de har framförallt inte dragit igång sin säsong än. Det gör de samma dag som Malmö FF möter Kalmar, vilket är den 2 september, va?
Första september.
Ja, så alltså, det är mycket sådana aspekter som ändå talar för Malmö att det är ett lag som man kommer kunna ha mycket boll emot. Det trivs man ganska bra. Man ska försöka, tror jag, behandla det ganska mycket som att man möter ett allsvenskt mittenlag och gå in med det självförtroendet och anfalla på. Liksom. Givetvis kanske med lite extra handbroms, men ändå ösa på. Det är då MFF är bäst och det är då man får ut som mest av Ove Rösslers taktik också.
Det finns en nyckelfaktor naturligtvis i hemmamatchen. Vi har haft lite dialog, kan vi säga, med MFF om detta. Och det är hur man ska se publikintresset i Europa League. Jag har hävdat hela tiden att jag tycker att jag hade förväntat mig ett större intresse. Medan MFF har pekat på att man faktiskt då i de senaste matcherna har haft högre publiksiffror för att vara Europa League-kval än vad man har haft någonsin tidigare. Mm. Jag håller ändå fast vid min synpunkt. Jag är förvånad att typ hälften av årskortsinnehavarna valde att utnyttja sin förtur till den matchen på torsdag. Och jag är faktiskt förvånad om det inte blir fullt hus. Det är slutsålt mot Djurgården, kan vi väl säga nu. Det var någon ströbiljett.
I talande stund så är det 20 588 sålda till Djurgårdsmatchen.
Och det är praktiken fullt.
Och 7899 till Europamatchen.
Ja, då ska man säga, det är ju så att fredag lördag fick för årskortsinnehavarna förtur, idag har medlemmarna förtur, så imorgon släpps biljetterna till allmänheten och då kommer det att skjuta upp. Men jag är ändå förvånad att alla de här som, om det nu är företagsårskort eller privat årskort, visar så pass svalt intresse för sina platser. Sen är det bra siffror mätt med Europa mot mätt fortfarande, men kom igen, alltså jag skulle säga, ska Malmö sluta i Israel, då behövs det en riktig häxkitt eller behövs ett fullt hus. De kommer ju inte ha mycket stöd naturligtvis. Det kan vi väl nästan utgå ifrån.
Nej, de har ju inte så mycket fans. Det är, om man tittar på deras publiksiffror så är det ju inte direkt jätteofta över 2000 på deras hemmamatcher. Och de har inga som reser direkt. heller.
Om man tittar över de här 180 minuterna då, hur, alltså, skulle det vara ett stort misslyckande för MFF om de inte tar sig till gruppspelet?
Ja, det skulle ju vara ett misslyckande. Alltså, även om jag säger 50-50 så är det klart, de är ju sidade och så vidare. De har fått en bra låtning den här gången, så det är klart det skulle vara ett misslyckande.
Jag tycker med MFFs Europa-historik de senaste åren så, och vad man har satsat i pengar och vad man har för trupp så, och vad man har fått för motstånd, så är det ju snudd på fiasko om man faktiskt inte skulle klara det här. Det beror ju förstås på hur det ser ut också. Det kan vara straffar, det kan komma olyckliga skador. Säg att Rosenberg...
Ja, då är det kört. Säg att Rosenberg...
Ja, ja, precis. Nej, men säg att Rosenberg går sönder efter 5 minuter i första mötet. Då förändras ju sakerna, för då har man ju inte... Då har man ju knappt anfallare.
Nej, och det kan ju vara så att de gör sitt livsmatch här och gör 2 drömmål på kontring. Men utgångsläget är ju naturligtvis att det är klart att det är ett misslyckande om inte Malmö klarar.
Vad tänker ni kring rotation och sådär med de här 3 matcherna som kommer?
Jag pratade faktiskt lite med Ove Rösler om det idag och jag tyckte det var skönt att höra honom säga det han sa, att nu är vi i ett sånt stadie där vi bara kan titta på nästa match i praktiken. Och jag tycker det är precis det de måste göra nu. Det finns inte en chans att du skulle börja vila någon spelare för att du har Djurgården på söndag, utan du får ta ut bästa möjliga lag på torsdag och sen får du se på fredag vilka som är bästa möjliga lag på söndag. Så möjligtvis kan du få ett litet utrymme att spela med i bortamatchen om det skulle ha gått väldigt bra hemma eller uruselt, men jag tycker det är grunden i alla fall. Och där kan man ju säga, om man bara ska parentetiskt, att nu var det ju egentligen ett par spelare också som tog chansen. För det är ju det som man inte har gjort riktigt i rotationsmöjligheterna innan. Men okej, Traustason är ju i princip en ordinarie spelare, men nu vet man han är med i bilden. Och ska de spela med 3-man-anfall så är plötsligt Gall ett aktuellt namn. Bejmo tog chansen, tycker jag, efter en darrig start.
Det är en av de
få platserna där det är öppet på torsdag, skulle jag vilja säga.
Ja, Bejmo tycker jag var bra i löpningarna. Han kom ofta rätt. Sen så var det sådana saker, när man inte har spelat fotboll så speciellt mycket på ett år, speciellt inte när man är i den åldern han är, där man behöver mycket matcher, att man tappar lite timing, lite bolltouch, sådär. Det stämde inte riktigt till 100%. Det hade ju varit konstigt om det gjorde andra sidan.
Jag blev fascinerad av att han också hade en väldigt stor tröja. Det var ju så blöt, men ändå. Det kändes som att han hade inte riktigt samma syn på hur tröjan ska sitta som exempelvis Erik Larsson och Oskar Levig.
Bonke Innocent kanske.
Ja, och Målins också tillhör den kategorin.
Ja.
Hörrni, nu tänkte jag att vi skulle byta lite fokus här. Ni var här, det ser ut som du hade något mer, Max.
Nej, jag tänkte bara, ska vi säga något mer om Djurgårdsmatchen?
Ja, det kan vi absolut göra.
Mm. 1800
men vi skulle ju vara en match för taget ju.
1800 borta supportrar.
Ja.
Så det lär bli bra tryck.
Ja, och som sagt, det var någon enstaka sittplats kvar. Och man släppte ju fler ståplats och då blir det plötsligt lite lediga där. Men det kommer ju bli fullt, det kommer bli jättemycket tryck. Och jag tror Malmös synpunkt så hänger ju torsdags- och söndagsmatchen ihop. Går det bra på torsdag så har man någonting med sig in i matchen på söndag. Och vi ska Malmö ta guld. Det, jag tycker bara det är fånigt när man pratar om att guldstriden är liksom avgjord nu. Liksom.
Vem har pratat om det?
Många supportrar faktiskt har pratat om det här. Liksom att, nu är det kört, vi har spelat 4 oavgjorda i rad och då går det inte. Och de räknar poäng och många poäng som behövs. Men man måste ju se till hur tätt det är i toppen, så att säga. Men därmed klart att om Malmö förlorar på söndag mot Djurgården...
Eller, nej, men vinner de söndag så leder de i serien.
Jag skulle säga det är oerhört... Det finns ju en stor öppning till att ha ett bra läge.
Vet ju inte hur Djurgården kanske tar en jätteseger mot Eskilstuna ikväll. Så att det kanske inte räcker med seger för att gå förbi. Men
nej, nej, men det tycker jag spelar mindre roll. Utan det är ju, man får ju titta till hur poängställningen ser ut just nu. Men jag tror att Malmö behöver vinna på söndag om de ska ta guld. Det tror jag.
Ja.
Jag är inte så övertygad om det, just på grund av att MFF åt upp så pass mycket av målskillnaden nu. Och Djurgården har som sagt, efter MFF så har de AIK och sen har de Hammarby lite senare också, och jag vet att de har Göteborg borta, och de har rätt kämpiga matcher. Man får ju faktiskt komma ihåg att Djurgårdens sommarschema har varit rätt bekvämt, bortsett från MFF hemma egentligen. Så, ja.
Man kan ju också ha i åtanke att av de 7 topplagen så är det ju bara, har ju MFF bara Hammarby kvar på bortaplan.
Mm.
De har ju mött alla de andra borta. Vilket ju också rimligen talar för MFF.
Ja, precis. Och att MFF är ett starkt höstlag. Även om de spelar i Europa är de ett starkt höstlag. Om man ser till de senaste. Om man liksom går in och tittar på historiken. Och tittar man på Hammarbys höstar, så är de ju Hammarby ett av allsvenskans absolut sämsta höstlag. Jag vet inte hur stora växlar man ska dra av det där. Speciellt inte som Hammarby byter ut halva sin trupp varje år. Så, och även Djurgården har ju renoverat ganska mycket. Inte heller något sådär starkt höstlag. Jag tror kanske inte riktigt på Djurgården över tid. Även om jag tycker de har gjort kloka förstärkningar nu i sommar också. Men
Djurgården har väl lite tunnare trupp, men de gynnas ju av kanske att inte spela i Europa. Mm, de har inte så många matcher. Det.
Sen AIK hade jag hade nästan... Det förändras ju hela tiden. Hade vi haft den här diskussionen för 2 omgångar sen, så hade man ju sagt att AIK ser oerhört starka ut. Och sen så går de på en osannolik mina mot Kalmar FF. Där det är inte bara att de får ha lite otur för stryk med 2-1, utan de faktiskt är... Kalmar FF har full kontroll på den här matchen, och sista kvarten när AIK ska komma med någon slags slutforcering, då rullar Kalmar runt som att de ledde allsvenskan ungefär. Hur säkra som helst. Så,
alltså det var ju väldigt...
Och där visar ju sig Norlings laguttagning var ju fullständigt obegriplig.
Men det är ju så fascinerande hur man som topplag tar emot Kalmar som då låg sist, va? Inför den matchen. Var det inte så? Eller näst sist. Och låter bortalaget dominera bollinnehavet. Det är ju ett väldigt intressant sätt att gripa sig an en sån match.
Men Norling gjorde ju som MFF-tränarna har gjort när de har bänkat Anders Christiansen och Marcus Rosenberg samtidigt. Det är alla vi på läktaren ser att det gör man inte. Man kan plocka ut dem, men man bänkar inte båda. Och nu bänkar de ju både Bahoui och Goitom. Det är rätt mycket skäl som de sätter på bänken där.
Ja, och de sätter ju en Felix Michel på som anfallare. Han har aldrig spelat anfallare förut, och jag läste någon artikel på Fotbollskanalen när Norling resonerar då kring sin laguttagning. Det är ett oerhört långt resonemang som bara liksom hamnar i, ändå bara bottnar i att den här killen, Michel, då säger att han var chockad när han fick besked att han skulle spela anfallare. Jag tycker, jag vet inte, det är lite konstigt och så. Och det säger ju också en del om just tränargärningen. Norling har ju oerhört många fördelar som tränare, och herregud, AIK vann ju SM-guldet i fjol, mycket tack vare bra coachning. Men det är ju svårt, det är inte bara att ta ut ett lag för Europa och slå ut en motståndare i Europa, utan du ska också hitta balansen med allsvenskan och så. AIK har ju precis ätit upp det där försprånget som MFF hade, och nu så går de och gör en sån här sak hemma mot Kalmar. Det var märkligt, och de gör det ju så svårt för oss vid sidan av, som vi tror.
Sen är det ju bara som vanligt att ni glömmer ju det laget som jag har sagt vinner allsvenskan hela tiden.
Häcken?
Jag räknar inte bort Häcken ännu. De är... ja.
Det var tuff smäll att de tappade Jeremejeff, tror jag.
Ja, det var det. Men ja. Så de vann uppe i Örebro direkt ändå efter. Det är... Ja.
Då tror jag mer på Hammarby. De har avslutat med 9 matcher på konstgräs och ser rätt vassa ut nu, alltså. Skulle inte räkna bort dem faktiskt.
Nej, jag tycker de är med också. Det kan bli. Och det är ju det är därför det blir ännu mer fel. Även om jag säger att MFF är för svårt om de förlorar mot Djurgården, så är det inte så att allsvenskan är avgjord. För när det är så många lag inblandade med så små marginaler, så kommer ju inte poäng. Den poäng som krävs i slutändan kommer inte vara lika hög som den har varit flera andra år.
Roligt ändå att vi har en allsvenska som liksom lever på flera ställen.
Ja, precis. Alltså det är ju... Malmö versus 3 Stockholmslag. Det är ju rätt häftigt egentligen.
Sen nu strök han Häcken igen.
Ja, förlåt. Jag vill ha det här storstadsperspektivet. Hisingen kommer inte riktigt in där.
Nu, är ni redo att prata transferfönster nu?
Det är Lindstrands special.
Som vi sa i början, så är det ju så att det svenska... Det inåtvända transferfönstret är stängt.
Mm.
Fönstret ut är ju till de allra flesta länder öppet till och med den 2 september. Vissa länder är det 31 augusti. Israel är ju faktiskt 18 augusti. Det känns ju lite relevant just i detta. Mm. Dessa dagar.
Så jag tror inte de får använda
nej.
Nyförvärv ändå.
Nej.
Om de inte redan har reggat dem.
Jo.
Är det så?
Ja, till 24 timmar innan kan du regga någon.
Ja, ja. Men nu har deras fönster stängt ändå.
Ja, så det är kört.
Så vidare de inte värvade någon som vi helt har missat.
Kan det vara. Men jag tänkte, jag har ju bett er att ta fram lite vinnare och förlorare under det här transferfönstret. Det kan vara både individer och lag.
Jag känner att jag sufflerar Fredrik här.
Men jag tycker det är svårt. Det är så himla svårt att säga. Alltså Djurgården har ju gjort ett klokt fönster skulle jag säga. Inga tapp och de landade Curtis Edwards som jag tror kan bli väldigt nyttig i att liksom balansera mittfältet och när det stryker upp någon höstskada så har de mer att välja på. En nyttig spelare från Östersund som också har den internationella rutinen. Och sen Kujovic då förstås som svårt att säga vad han kommer göra nu i höst där. Men det är, eftersom han har spelat lite också men levererar han på en förväntad nivå så är det ju ja, då är det ju allsvenskans sommarens nyförvärv liksom. Det får jag nog tillstå även om han är lite av ett osäkert kort förstås. Mm.
Det laget som sticker ut lite grann för mig det är ju faktiskt Göteborg som inte hade några pengar för ett tag sedan och nu ändå lyckats plocka in Aiesh.
Mm.
Och sen är det klart det är lite spännande att Tobias Sanna återvänder. Den såg man ju inte komma för något år sedan måste jag säga. Men,
nej.
Men,
ja, men jag tror,
de hade ju ändå en bra vän och de tappat spelare också. Så att de hade ju en överraskande bra vår och det känns som de håller emot rätt bra i sommaren då.
Det känns som att Sana kan bli en vinnare när man tittar tillbaka på detta transferfönster. Alltså han får ändå liksom en möjlighet att till upprättelse i Göteborg.
Jag är lite skeptisk till deras transferfönster måste jag säga. Jag tycker att det som gjorde IFK Göteborg till så himla bra var att de hade den här tajta gruppen ungdomar. Nu har de har ju liksom räddat sin säsong redan genom att dels har de samlat poäng för att klara kontraktet och sen har de också klarat ekonomin genom att sälja Benjamin Nygren då. Man kanske skulle byggt vidare på det här kamratgårds liksom atmosfären och stärkt den ytterligare. Nu hade de ju otur här med två tonåringar som gick sönder i senaste matchen att spela, men det att hämta hem Sana är väl kanske inte riktigt den typen av spelare som IFK behöver egentligen. Eller som, han är väl mer det här osäkra kortet än en sån värvning. De har gjort några för många av på senare år. Om man ska gå in och grotta i dem så. Och Aiesh vet jag inte riktigt. Han har ju inte haft någon jättefantastisk säsong och är väl lite av en konstiga spelare. Om man får säga så. Den skillnaden är nog ganska stor. Alltså.
Det har ju hänt mycket i Östersund. Det känns ju som att det har fallit ihop mer eller mindre.
Det ja, alltså det känns ju som en förlorare. Det började, vilket inte var så konstigt med de riktiga toppspelarna. Alltså Godos, Seema och Bachirou. Och nu är det liksom nästa nivå spelare som försvinner därifrån. Plus att du har Kinberg i rättegången som ligger som en blöt filter och Jämtland.
Sen har väl AIK gjort ett par hyfsade förvärv också va?
Ja, Bowie har de ju plockat in då framförallt och de har ju inte tappat någon tung pjäs heller om jag inte får något hjärnsläpp och har missat någon nu men det tror jag faktiskt inte.
Men jag väntar Sundgren va?
Ja precis, ja, just det var ju tidigt i sommar där, det stämmer ja. Ja, den är ju förstås tung men det känns som att de har hittat de har ju liksom inte tappat prestationsmässigt förutom nu senast då egentligen, det har gått rätt bra för dem efter det. Och Bowie har ju verkligen bidragit. Så de har stärkt också. Sen, visst, MFF tappar man ingen så är väl MFF också en vinnare. Så tillvida att man har fått behålla en redan bra trupp. Det är ju då när anfallen som jag nog hade sett att de faktiskt hade plockat in med tanke på hur saker har utvecklat sig under säsongen.
Ska vi prata Skåne-kollegor så känns det väl som att det är HIF nästan det lag det har hänt mest i. I sommar. Det är mycket in och ut där, men det är väldigt svårt att bedöma vad det blir av. Det kan ju inte vara lätt för en ny tränare heller att få ihop det här nu.
Nej, framförallt så är det svårt att bedöma det som har kommit in.
Ja.
Alltså, man kan ju konstatera att man har tappat Rasmus Jönsson och André Bjarnason som ändå var
gjorde mål.
De poängspelarna de hade. Och Henrik Larsson har ju på sitt eget oefterhärmliga sätt konstaterat att de har inte ersatt Rasmus Jönsson. Jag tänker också för HF-supportrar måste det ha varit ett, alltså inte bara fotbollsmässigt utan även ett prestigemässigt tungt transferfönster där Rasmus Jönsson flyttar till Thailand och André Bjarnason flyttar till tredje ligan i Tyskland.
Ja. Och, men det är ju förstås problem för HF, men ett ännu större problem är att deras lagkapten inte spelar på en tillräckligt bra nivå för att de ska hamna på säker mark snart. Det är oroväckande att Andreas Grönqvist inte är viktigare för HF än vad han är just nu.
Det ska bli intressant att se hur Jan Andersson resonerar nu faktiskt. För det man har sett, jag har inte sett så mycket HF, men Grönqvist är ju inte landslagsmässig just nu.
Nej. Och vi hade en Filip Helander som skallade in en boll för Glasgow Rangers nu, sin nya klubb här, och kanske han får ett lyft där.
Han spelade det fram till Rottmöjliga Ås, tror jag.
Jag har ju också en målvakt som inte spelar någonstans.
Nej, det är sant.
Eller inte jag lag, eller A-lagsfotboll i alla fall.
Han måste ju hamna någonstans, tycker man.
Det är som att han har blivit en bricka i något slags agentspel just nu. Som det känns olyckligt på alla sätt och vis.
En som det här transferfönstret såg ut att vara en vinnare som tyvärr blev en förlorare är ju, som du har varit inne på innan Max, Samuel Adrian.
Ja.
Som ju fick väldigt mycket beröm för det han gjorde i Kalmar och spelade till sig.
Startade fyra matcher i rad och sen korsbandsskada på det. Och man kan ju inte spekulera mycket runt det mer än att det är väldigt synd om honom själv och att det kommer ju att påverka hans karriär naturligtvis, för det är tufft att vara borta så länge. Och som det med automatik blir med ett korsband, och sen det man alltid kan spekulera kring är ju att han inte har spelat ordentliga matcher på länge, och spelar då plötsligt tätt med matcher så blir belastningen annorlunda, och det är klart det är lätt att sätta en fot fel eller inte vara tillräckligt stark i lårmuskeln så att det håller emot riktigt. Det är inte helt ovanligt att det där händer faktiskt.
Sen tycker jag att om nu Henrik Larsson har haft ett tungt transferfönster, så får ju ändå Jordan Larsson sägas vara någon sorts vinnare. Alltså den karriären som såg ut att ha gått helt och hållet i stå i Holland, den har ju ändå fått väldigt bra fick en väldigt bra fart på i Norrköping, och nu är det Spartak Moskva.
Ja, det är ju bra så tillvida att det ser bra ut att det är en sån klubb är intresserad, men jag tycker att han skulle fullfölja säsongen i Norrköping. Jag tror att det var bättre för honom och lämnat nästa sommar istället. Förstår inte riktigt varför han hade så bråttom.
Money talks.
Ja, precis. Jag förstår väl i och för sig. Kanske inte det att han tycker att Ryssland är det roligaste land. Hammarby kan vi nämna också. Det är svårt att säga vinnare. Men jag tycker de är i alla fall... Kjartansson har de ersatt klokt med en annan islänning. Aron Johansson och Rickard Magyar blir nog bra i defensiven där för dem. De har släppt in lite för mycket mål. Fick de ju hålla nolla senast väl? Ja, det fick de. Ja. Sundsvall 2-0. Så att det var ju alltid något.
Ja. Mm. Jag är också förvånad att Tankovic är kvar.
Ja,
fönstret inte stängt ut än. Så att, men med tanke på den produktionen han har haft och den formen han har visat. Så,
Och väldigt roligt citat sen efter förra matchen. Så, han har gjort 19 poäng nu i Allsvenskan. Så han sagt att det var bra, för det var det jag siktade på innan säsongen. 19 poäng. Så. Varför då? Så här, jag vet inte. En konstig siffra att sätta upp. Sådär, att
man, 11 plus att man, 8 det känns bra.
Att man inte tar 20. Där, jag vet inte.
Men det är bara att konstatera, det kan ju bli en fantastiskt spännande allsvensk röst. Att det är lätt att glömma bort. Man tycker liksom att det är sport, men det är det ju inte. Det är 10 omgångar kvar, det är en tredjedel kvar av serien. Det kommer ju hända väldigt mycket naturligtvis.
Mm. Ja, nej, absolut.
Ja, så är det med den saken.
Så.
Skönt att vara tillbaka.
Ja, oerhört gott. Skönt att man inte har semester längre.
Ja.
Det var olidligt.
Ja, det var det. Fanns stunder där det var mörkt.
Ja.
Vi kommer tillbaka efter ett inte lika långt uppehåll nästa gång.
Ska vi då säga parentetiskt, bara så inte det blir några förvecklingar, att på torsdag skulle Malmö FF spela till Svenska Cupen mot Värnamo borta, men den matchen är naturligtvis skjuten på framtiden.
Det blir en sån novembervariant.
Ja, det beror på.
Ja, nej, ja, det
beror på vad som händer mot israelerna.
Ja. Det här har varit avsnitt nummer 187 av MFF-podden, där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har ett sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Wiman och ansvarig utgivare är Pia Rehnqvist. Tack för oss, hej hej!
Hej hej!
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.